Nu ska vi prata färdtjänst. I onsdags den 1 oktober släpptes nämligen rapporten Förhindrad, försenad, frustrerad om synskadades upplevelse av färdtjänst och kollektivtrafik. Rapportsläppet uppmärksammades med ett lunchseminarium som också blev startskottet för SRFs kampanj för bättre färdtjänst. Till seminariet var bland annat en politisk panel inbjuden för att diskutera frågan. Både rapporten och lunchseminariet finns att ta del av i sin helhet på srf.nu. Jag fick en pratstund med förbundsjurist Anna Kvarnström och intressepolitisk handläggare Jimmy Pettersson. Mina gäster satt i studion på Rikskansliet medan jag var med på länk. Därför kan ljudet upplevas lite sämre på mig. Välkomna, säger jag till Anna Kvarnström och Jimmy Pettersson.
Tack så mycket.
Tackar.
Ja, men nu är ni igång med kampanjen efter långa tider av förberedelser. Hur känns det, Jimmy?
Nej, men jag tycker ändå att det har känts bra i veckan. Vi fick en bra kampanjstart i och med seminariet i onsdags. Sen har vi ju också gått igång ute i landet i och med att SRF Skåne manifesterade utanför regionfullmäktige Kristianstad redan den 30 september dagen före. Totalt sett känns det som att vi har fått ett bra genomslag i media så här långt. Med inslag i TV4 bland annat. Ja, vi har ju gått live med namninsamling också. Nej, men det känns bra så här långt.
Jag lyssnade ju också på det här lunchseminariet och med paneldiskussion och alltihopa. Vad är era tankar efter det? Efter både diskussionen och ja, efter seminariet i stort så?
Vad ska man säga? Alltså, responsen utifrån paneldiskussionen tycker jag ändå var alltså, dessvärre lite väntad. Det är ju ungefär så här det har låtit i de samtalen som har förts med politiken. Det intressantaste som kom upp nu och som vi får hålla i är väl att Maria Stockhaus, Moderaterna, ändå framhöll att departementet nu har gått in i en lite mer intensivare fas i sitt beredande av trafikanalysförslag. Det dyker upp i samband med att man diskuterade kostnader för det förslaget. Och vad det faktiskt står för och innebär ska ju bli lite intressant att borra i, tänker jag.
Ja, precis. Det trycktes ju mycket på kostnaderna som ett argument. Någonting annat som liksom kommer upp och som verkar vara ett betydande problem, det är den här formuleringen att, jag menar, liksom att folk får avslag för att de kan gå ett visst antal meter och att man vill ändra formuleringen till problem att förflytta sig och orientera sig. Och jag tänker, för mig som inte liksom kan så mycket om det här med lagstiftande och så låter det här som en ganska liten ändring. Jag tänkte, Anna, hur kommer det sig att den här liksom formuleringen får stå kvar från år till år och att det är ett så stort projekt att ändra en sån sak?
Ja, det är ju en bra fråga. Trafikanalys i sin utredning konstaterade ju att den här utvecklingen inte lirar med lagstiftarens avsikt när man klubbade färdtjänstlagen. Så det är ju liksom avsteg ifrån lagstiftningens intention. Att det nu har kommit då begränsningar och vad man liksom behöver klara av i steg för att då kunna diskvalificeras färdtjänst eller det här nya rekvisitet på att träna in sträckor. Så du är ju inne på rätt sak, det vill säga vad borde det krävas så mycket? Det som Trafikanalys menar är ju att eftersom rättspraxis har urholkat den här lagen på så vis att den inte längre stämmer överens med intentionen, så behöver man göra en justering. Och den justeringen behöver inte vara så omfattande. Den kan vara i lagtext eller att man gör ett nytt reviderat liksom, färdtjänstlag med en tydligare förarbete där det framgår att orientering också är ett kriterium.
Hur kommer det sig, kan man säga någon orsak till att den här liksom, att man tolkar det annorlunda nu jämfört med, för att den här formuleringen har ju stått länge, ända sedan 90-talet som jag förstår det. Hur kommer det att
rättspraxis har förändrats på det sättet?
Ja, jag tycker att trafikanalysutredningen är ganska tydlig på det sättet att det beror på egentligen att tillståndsgivarna har varit en starkare part i domstol och har kunnat utnyttja förarbeten som inte har varit tillräckligt precisa till sin fördel och kunnat driva fram en sån här utveckling helt enkelt. Där man då säger att det här är en lag som inte är en form av bistånd utan en trafikpolitisk lösning. Och därmed har liksom rationaliserat bort en del av rimlighetshänsynen som man förstås borde ta i fråga om att personen kan förflytta sig men kan inte faktiskt veta hur man förflyttar sig, i vilken riktning och så. Men också på olika sätt driver fram då praxis till sin fördel. Och då behöver ju lagstiftaren ta sitt ansvar och se till att lagen blir tydlig igen. Så är det ju.
Vad hoppas ni mest på nu inför kampanjen?
Nej, men jag tänker att det här får vi liksom se som ett startskott för att vi nu måste pressa på. Och det är ju inte bara här från Riksförbundets kansli som vi måste göra det, utan det måste ju hela organisationen hjälpa till med. En av delarna som jag tror kommer att bli viktig är att vi får tala med så många riksdagsledamöter som möjligt, och det behöver vi organisationens och distriktens hjälp med att göra. Det är den ena delen. Den andra delen tror jag kommer att handla om att faktiskt pressa på departementet för att faktiskt få reda på, stämmer det att de har liksom gått vidare i sin beredning? Har det hänt något konkret där? Vad tänker de komma med för någonting egentligen? Och att också fortsätta trumma på för att det finns ju ändå, vilket jag tycker har slagit igenom i de delar av de medieinslag som har varit, fortfarande en uppfattning bland annat från ministern att ja, men det är fullt möjligt för regioner och kommuner att lägga ribban högre än lagens miniminivå. Liksom, att man liksom tycker att ja, men det är konstigt att regioner och kommuner inte liksom gör det. Men när det snarare handlar om att ja, men det handlar ju om att lagstiftaren måste ju höja ribban på miniminivån för att det ska bli bra. Liksom. Annars kommer det här problemet inte att lösas, tror vi. Och det gäller ju att hänga i och trumma på i det budskapet, tror jag, under kampanjen, just när det gäller tillståndsdelen.
Jag håller med Jimmy i allt det. Och nu har vi ju mycket fokus i tillståndsfrågan, för det är liksom en förutsättning att vi ska överhuvudtaget kunna ta oss an nästa del, vilket är kvaliteten för färdtjänsten, där det finns så många utmaningar, och det kommer vi ju också förstås att vilja prata om mycket.
Ja, men precis. För kvaliteten är ju den andra stora frågan. Vad händer här närmast nu kopplat till kampanjen?
Det vi kommer att göra härifrån är ju att försöka boka in möten med strategiska riksdagsledamöter. Alltså det är ju främst ledamöter som sitter i trafikutskottet och de funktionsrättspolitiska talespersonerna och ministern naturligtvis. Och försöka få igång en diskussion på den nivån. Så att det var rent konkret vi kommer att börja göra nu. Sen återigen så är det ju viktigt att organisationen hänger på och faktiskt träffar så många riksdagsledamöter som möjligt. Ut i landet också, därför att jag tror att en nyckelfaktor för att vi ska få genomslag är ju att fler faktiskt känner till frågan. Liksom. Alltså ibland är det ju så att vilket också framskymtade i debatten tycker jag under panelsamtalet, att ledamöterna kan i första hand de frågorna som de själva är satta att jobba med utifrån vilka utskott de hamnar i. Och vilket då i något inlägg fick då låta som att ja, men jag sitter i trafikutskottet, jag hanterar inte funktionshinderfrågor. Det gör i första hand våra representanter i socialutskottet. Och så är det ju inte. Alltså, det finns ju funktionshinderperspektiv på en mängd frågor, bland annat trafikfrågor i det här fallet. Och i synnerhet färdtjänst då.
Någonting man kan försöka driva fram är ju också att fler partier centralt tar ställning i de här frågorna. Det finns ju ett antal partier som redan har gjort det. Det vore förstås bra om fler partier var övertygade i den här saken. det är verkligen viktigt att vi alla drar åt samma håll här lite grann. Jag tycker att var och en lite grann vid middagsbordet och annars kan ställa frågor hur många blinda och synskadade ska vi ha som är isolerade innan den här färdtjänstlagen ändras. Så. Och jag för min del kommer ju fortsätta att driva ärenden. Det minskar ju inte dessvärre, utan vi ser ju en ökning av antalet personer som blir av med sina tillstånd. Och kommer förstås att försöka fortsätta att redovisa trenderna, men också driva på media i de här frågorna. Vi kan inte ha det så här.
En liten men dock intressant del i allt det här är ju att i veckan har jag också ett motionsunderlag lagts. Det är ju allmän motionstid i riksdagen som ligger i linje med vad vi vill. Återigen, det har ju skett under tidigare år också. Men som just ligger i linje med vad vi vill när det gäller tillståndsfrågan. Och det har också ställts en skriftlig fråga till ministern om det här, vilket gjordes i onsdags tror jag, alltså samma dag som vi startade kampanjen. Och det är socialdemokratiska ledamoten Eva Pihl-Krabbe som har, alltså ligger bakom både motionen, som, där hon citerar vårt motionsunderlag ganska mycket skulle jag säga. Men det är också hon som har ställt den här skriftliga frågan till ministern, och det är också ett sätt att fortsätta få ledamöter från olika partier att faktiskt pressa ministern och regeringen i den här frågan. Så att det är väl också en spännande utveckling som gör att det känns som att vi har fått upp temperaturen i frågan lite grann igen. Så nu gäller det ju att hänga i under hela kampanjperioden.
Jag ville haka på en grej som du sa där, Anna. Att du får in många ärenden där folk har fått avslag. Jag vet ju också att det har varit under sommaren några som har fått avslag och sen har de överklagat och fått beviljat sin färdtjänst. Anna, vad är det som har varit, är det något särskilt som har varit avgörande då för den ändringen liksom?
Alltså det som vi ser som helt avgörande är att man kan ett, hänvisa till rätt praxis för att vi ser att tillståndsgivaren inte redovisar praxis som talar till en enskildes fördel utan bara tar fram sådan praxis som talar till sin egen fördel att avslå då. Och det tycker vi är ju problematiskt eftersom en förvaltning alltid ska vara opartisk och saklig i sina handläggningar av ärenden. Så det känns ju sorgligt att det ska vara så. Men i den andra delen är det jätteviktigt att den enskilde förstår att man själv är den som har bevisbördan för att man har rätt till den här insatsen eller då färdtjänsttillstånd. Så det räcker inte med att överklaga och säga att jag har haft det tidigare, utan man måste inkomma med ett ganska så detaljerat underlag i form av bevisning. Och i de framgångsfall som vi har haft, då är det just att vi har fått bra underlag från olika vårdgivare. Bra stöttning från vårdgivare som tycker att det här är helt galet. Så det är det som är det viktigaste att komma ihåg om man själv drabbas. Att man måste ha kontakt med vårdgivare som skriver intyg. Och då handlar det om att förklara varför man inte kan träna in sträckor. Att det finns så många faktorer som inte går att träna bort, som man inte själv råder över. Och vilka miljöer. Och sen har vi ju också ett kammarrättsavgörande från Sundsvall som också säger att svårigheter i anslutning till miljön där kollektivtrafiken stannar och byter och så kan vara sådant som gör att man beviljas tillstånd. Då måste ju en vårdgivare också veta att den miljön ska också kartläggas och redogöras varför den är svår för en enskild. Och sen fortsättningsvis också när man stiger av kollektivtrafiken. Så att det här är ju ganska detaljerade intyg och det är ju ingen vårdgivare som har fått en lektion i hur man skriver sådana här. Så det är jätteviktigt att man har en vårdgivare som kanske tar kontakt med mig eller liksom funderar på hur man bäst skriver intyg och inte bara skriver det här är en person med synnedsättning som behöver färdtjänst, för det har väldigt lite eller inget bevisvärde. Nu pratas vi ju vid en fredag som har varit ganska hektisk, så att jag tror att vi båda kanske låter lite trötta, men vi är verkligen taggade på att hålla uppe det här momentumet och se till att det händer saker framöver.
Det låter fantastiskt. Då önskar jag stort lycka till och tack för att jag fick en pratstund med er.
Tack själv.
Tack, tack.
Ja, och det var allt vi hade att bjuda på idag. Jag som har hängt vid mikrofonen heter som vanligt Isabelle Ulfsdotter. Tack för att du har lyssnat på oss.